Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
What is the source?
One, two, three, send it!
Välkomna till ett nytt avsnitt av Driftspodden med mig, Henrik Andersson. Dagens avsnitt består av en intervju som jag har gjort med Joakim Gran. Joakim Gran har ju varit med ett ganska bra tag nu inom driftingen. Är känd för att köra sin Volvo kombi. Han kör den väldigt bra, han kör den hårt. Har verkligen visat att han kan drifta. Men häng på nu och lyssna. Och mycket nöje. Ja, dagens intervjuoffer. Nej, jag ska inte säga offer. Dagens intervju. Joakim Gran, välkommen.
Tack så mycket.
Allt väl med dig idag?
Ja, det tycker jag. Det rullar på.
Ja, nej, men det är bra. Världen ser ju inte så rolig ut just nu. Och
nej.
Det verkar ju inte vara någon stopp heller. Kan jag tycka.
Nej, det håller i sig detta. Det är tråkigt.
Ja, för att är det någonting som man tycker om inom driftingen så är det ju att ha dels mycket tävlingar men också mycket publik, såklart.
Ja, absolut. Och det blir ju ett stort hinder i detta. Så det är tråkigt.
Ja.
Så alla trummarna du släpper snart.
Ja, nej, men det där kommer släppa sen. Men ja. Det vi ska prata om idag, det är du.
Ja.
Och i princip... Din, nej jag ska inte säga livshistoria för det kanske de inte vill lyssna så länge. Men vi kan väl backa tillbaka bandet till bakgrunden till hur du kom in på drifting.
Mm, det tycker jag. Ja, det börjar väl som för jag kan tänka mig många andra också. Det var det här med motorer överlag. Aldrig att komma en motorsport innan, så sätt har jag inte. Utan det var ju att man köpte en A-traktor eller en EPA-traktor och så sladdade lite rondellerna hemma liksom. Och sådär, och ja, det var ju liksom buskörning kan man säga, började ju med.
Men det började väl nästan där för många som du sa, så att säga.
Ja, det är ju nog, tyvärr är det ju lite fel väg kanske att sova, men det är oftast den vägen det brukar vara för de flesta. Och sen så vet jag att 2000, det var 2008 körde jag A-traktor. Sen 2009 köpte min kompis Axel i Alte, som många känner till, som kört riktning för. Med bland annat en 760 och en GMX2 med lite över 1000 hästar i. Han köpte en 740 2009 med 300 hjulhästar lite drygt. Och jag vet när jag åkte med den bilen första gången, det var det sjukaste någonsin åkte, kände jag liksom. Det var helt otroligt. Och ja, efter det så såddes det ett frö på riktigt, om man säger så.
Ja, det kan nog väcka ganska många habegär, så att säga.
Ja, det var när bilen liksom började spinna på torr asfalt och sådär. Det var ju liksom så långt ifrån man kunde komma med sin B230, men hade det i sin A-traktor liksom. Så ja, det var där det startade kan man säga. Så det är Axel. Det känns allting, om man säger så.
vad blev det för bil då?
Jo, då köpte jag en Volvo. Det är med jag faktiskt. en 745. En tick då, eller en turbointercooler.
Mm.
Och då skulle jag typ kopiera Axels bil då med 8-ventilars turbo då. Och så. Och jag gick fortfarande i skolan då, så jag tog väl studenten 2011. Och lyckades jobba, känna upp lite pengar och kunna bygga upp den här bilen. Så jag tror det var 2011 eller 2012. Jag tror jag blev klar med hösten 2011. Så körde jag på Malmö för första gången. Men då var det blött, vet jag.
Mm.
Men det var ju inga styrvinkel och hydraulisk handbroms och sådär. Utan då var det bara, jag tror 50-00 fanns. Vi körde då, och körde jag och Axel och några andra kompisar.
Och var det på en sån här frikörning eller var det
gatubilen? Ja, absolut. Ja, det var 51-00 hade någon frikörning. Mm. Så vi körde det. Så jag hade den 2 år och körde med. Och sen 2011, nej vad säger jag, 2013, så byggde jag en ny 740 8V turbo. Jag vet inte varför, jag vet inte, men så byggde jag en ny i alla fall och körde med. Och sen 2014, eller 2013 på sommaren, så köpte jag den 245 som jag har den idag då.
Mm.
Sålde den här andra 740 och köpte den här 245. Och tanken var att jag skulle köra subbase på den här bilen den hösten. Men det blev inget subbase den hösten. Så då blev det att jag hade en BMW-motor och en 245. Så ja, 1+1 blev 2.
Ja.
Så jag var ganska tidig med det här med M50-motorn då, som är en ganska populär motor. Så där fick jag upp mot 14 och körde med. Jag fick precis ihop den till 2014 i gapet på Mantor. Med 500 hästar, original djurupphängning. Hade ju hydraulisk handbroms visserligen, men den var ju väldigt basic.
Det var så att säga i grundutförandet alltihopa?
Ja, det var det. Det var inte mycket mer än så. Det var olika färger på bilen. Jag hade bara smitt dit. Liksom, hittade 4 stycken rostiga dörrar. Det var en färg och framskärmen och huvuden var en färg. Och, ja, det såg ut som en Lego-bil helt enkelt. Så, biken där, han började kalla min bil för Lego-bilen där mitt alltihop.
Alltså, ja.
Där fick den ett litet känt namn som många känner igen. Och så vet jag, de körde en Power Slide-tävling då.
Mm.
Den här som brukar gå. Jag tror den hette Leo Vegas Power Slide eller någonting på den tiden.
Ja, det stämmer nog. Ja, ja men ja. Det är som Brejsladden fast så att säga sponsrat namn då.
Ja, precis. Så det var ju, det började där vid 2013-2014 tror jag, Brejsladden. Jag har inte hållit på så mycket.
Mm.
Så länge. Då vet jag att jag körde. Och så var det, ja det är som det är idag. Det var sjukt många som skulle med och köra. Över 100 säkert. Det lär ni idag va?
Ja. Ja, det brukar ju vara jättemånga som ställer upp.
Ja. Och körde. Och de tog med, på den tiden tog de med de 16 bästa. Och jag kvalade in på 16 plats.
Ja, men det är kul.
Ja, det var helt otroligt. Jag trodde inte varken med ögon eller öron jag fick reda på resultatet.
Ja, för jag menar, då hade du inte hållit på, om man säger, med de där krafterna och driftat så väldigt länge.
Nej, precis. Och sen alla, det var Fredrik Asbo där, Blacksmoke Racing var där, Joakim Jonsson och många andra som hade bra mycket bättre bilar än mig.
Mm-hmm.
Liksom jag hade min Volvo med original hjulupphängning och det var, jag vet, jag satt lite sådana här husvagnsfjädrar i bak för att de skulle bli lite stummare liksom, men det var inte värre än så.
Men Volvo är Volvo, alltså det är något speciellt med dem.
Ja, så är det verkligen. Så, ja, nej, men allting handlar väl om just ekonomin, att man inte hade råd att köpa värre grejer om man säger så.
Nej men alltså, men det visar ju också att det går ju att få att funka.
Ja,
alltså det behöver inte vara det liksom senaste, det värsta hela tiden heller.
Nej, så är det. Jag lovar att jag har minst lika roligt som de andra. Så att, eller hade.
Om inte mer, för jag kan tänka mig det att har man kört länge med samma bil så får man ju en helt annan känsla för bilen och hur den uppför sig.
Ja, så är det ju verkligen, och det känner jag idag när jag kör den här bilen. Jag kan ju den nu, man säger så. Jo, i alla fall så kvalade jag in, och så vet jag spiken kom fram till mig på kvällen där vid och berömde min körning och tyckte det var jättekult och liksom undrade lite om bilen. Jag vet inte vad han heter, men det är den norska spiken som alltid pratar på gatubil.
Geiri tror jag.
Ja.
Men han är alltid han med.
Han var ju riktigt impad över den här bilen. Och sen dagen efter slutade köra topp 16 då, och jag var först ut för att hålla det sist. Och satte en stor klocka ner i repalampakten att göra med begagnade 16-tummare och ja, jag hade till och med luft i handbromsen, och sen man var tvungen att dra flera gånger innan den tog liksom, och det var ja, jag lyckades och gå vidare till topp 6 och sen körde han. Så det var,
men det är stort i det liksom.
Ja, och man visste vem Fredrik Asbo var sådär, och han stod jämten där vid, och där satt jag i min skitbil rent ut sagt, och han stod jämten med sin GT86 som var en ganska ny bil på den tiden.
Ja, det var väl precis när han hade byggt den.
Ja, jag tror han byggde den 2012-2013. Så detta var något år senare. Men
ja,
det var ju jättestort i alla fall. För han är ju verkligen en förebild. Så det var jättekul liksom. Och man var så nervös och darrig. Och det var... Ja. Men det vet jag i alla fall att jag körde. Men sen så vet jag, i överläggningen på lyskurvan så tog inte handbromsen. Så att jag rakkörde där vid. Men sen, jag tror jag blev fyra den tävlingen, klassade mig som. När de tog tre gick vidare sen, och då var Joakim Jonsson, Fredrik Asbo och Blacksmoke Racing var det. Jag tror Asbo vann, men Joakim Jonsson och Blacksmoke Racing blev trea, tror jag. Temor där. Men jag blev fyra den tävlingen, så då åkte man verkligen hem med självförtroende liksom, och då... Det var ingen tvinn eller något sånt, men man fick ändå liksom förlorat tand för det ordentligt då.
Ja, det måste man verkligen få. Jag menar, som sagt, var rätt så ny i gamet då.
Ja.
Med de grejer man har, men ändå kunna visa. Och det visar ju ändå på körskickligheten. Är ju ändå någonting som är väger mer egentligen än grejerna.
Ja, så är det ju. Nej, och sen jag fick så mycket uppmärksamhet och vet jag mycket beröm, så att det gjorde att det var så himla kul att köra. För att det var efter så då var det min första SM-tävling.
Det var det 2015 det?
Ja, det var det. Men jag körde bara två tävlingar det året i SM.
Okay.
Det handlar nog om att jag hade inte budget till att köra mer än så. För jag prioriterade att köra på gatbil, Mantorp och gatbil Rudskogen också då.
Och de är inte billiga vet, kan man säga.
Nej, framförallt inte Rudskogen, åka dit och man ska ha festival allt och camping och depå och jag vet inte allt man vill betala för. Så det håller jag med om. Men då vet jag min första SM-tävling. Det var att första femma på Gelleråsen.
Ja, just det. Det var då de körde det, där också, ja.
Ja, det var faktiskt en jäkligt rolig bana. Men jag tror inte de är så mycket för drifting. Eller jag vet inte vad de körs. Alltså.
Nej, de har bara kört ett par år, tror jag.
Ja.
Om det var 2015-2016 kanske.
Nej, 2014-2015 tror jag körde det på Gelleråsen.
Ja, för sen så blev det inget mer där. Det blev någon frikörning vet jag, eller någon lättare sak, men ingen SM då.
Ja. Nej, jag vet inte varför, men så var det i alla fall. Och då vet jag, jag kommer inte ihåg kvalpoäng då, eller något sånt, men jag vet att det var blött typ hela den tävlingen. Och jag hade ju stel axel fortfarande på min Volvo, och ja, ganska dåligt fäste. Jämfört med många andra. Men jag kommer inte att kvala in på, men kvala in gjorde jag i alla fall. Och jag var så nöjd där med trimkörningen. Det har jag aldrig hållit på med förut. Det vet jag när vi skulle gå förmöte och så skulle vi gå ut i depån igen. Jag gick hem till Johan Andersson och Alexander Granlund frågar jag bara, hur vet man ens att börja köra först? Så då, jag vet att jag hade ju ingen aning om det, för det var ingen som hade sagt det, för det var så självklart med många andra som jag körde kronor, men jag hade ju ingen aning om det.
Nej, nej.
Så skrattade lite Granlund lite och tittade upp och var så långt, så sa han där, det är som kvalar högst allt startar först som liv. Okej, så jag bara, så ja, det är sådana här minne, jag vet inte. Han hade precis byggt upp sin E46, så det var också rätt stort.
Ja, just det. Det var i den perioden det blixtrade till alltihopa med drifting, tror jag.
Ja, det känns som att det var verkligen då. Det växte i Sverige. Men då körde jag på Gällåsen och jag tror jag åkte ut på 16. Jag fick bryta för att länge boka over. Det var på 16, för jag körde sönder insuget, jag vet inte vad.
Ja, okej.
Ja, det är så här plast på dem. Så att på 50, så att det höll inte. Så då vet jag mycket vunder man fick gå vidare i topp 8.
Men annars är ju M50 en sån där motor som är väldigt hållbar, tycker du?
Ja, det är min motor. Jag ska inte säga så, för att gå den sönder, men den har jag hållit fantastiskt bra. Så det är...
Men sen tror jag det, nu vet jag inte hur mycket du laddar in i motorn, men att om man håller det på en ganska bra nivå, så att den är stark ifrån grunden.
Ja,
och
det är
bara sova, så att laddar man inte på allt för mycket, så då borde den ju kunna gå ganska länge.
Jag kör två bar på min och jag har runt 800 hästar på hjulen. Sista bänken tror jag fick 760 någonting. Men går man över det på en M50 då är det inte bra.
Alltså den ligger då, alltså strax under 800 då, kan man säga.
Ja, jag har kört 800 i några år med. Men går man över det sen, då börjar det gå sönder, tror jag. Det känns så när man kollar på flera andra som försöker kräma mer i dem. Då vill de inte längre.
800 hästar känns ändå som att det räcker. Det kan man ju faktiskt tänka. Ja. Nu vet ju inte jag. Jag kör ju inte själv, så att jag kan inte tänka mig, men 800 hästar för mig låter ju som att, ja, men det borde räcka. Men nu är det ju ja, det att när man bygger bilen, som de flesta vet inom driftingen, så bygger man ju för att man vill ha fäste i bilen. Precis tvärt emot att sladda, så att säga. För man använder ju effekten i motorn för att själva sladda eller få hjulen att spinna, men få kontroll på det.
Så är det. Och min bil är ganska tung med, så de här hästarna med 265 R-däck, så går de åt ibland. Framförallt om man får på lite större banor.
Ja, just det. Det var väl ett par år sedan när det blev krav på 265. Eller är det krav på det fortfarande?
Nej, det är nog inte krav på det, va?
Nej, det är bredden bara.
RM får inte ha för breda.
Nej, just det. RM får inte ha mer än, vad är det, 235 kanske?
Ja, 235 tror jag det är för RM. Ja. Men jag tror det har varit, i alla fall de åren jag har kört, har varit fritt på SM. Men,
ja, nej, men,
jag,
ja, men
jag hörde någonting nu 2020 att de inte fick köra bredare än 265. Eller?
Ja. Jag tror de begränsar uppåt, tror jag. Ja. För du har ju driftmaster och sånt där. Då går de ju upp på 295 och mer.
Jag fattar inte hur de håller de bilarna i drivlinan.
Nej, det måste ju bli enorma krafter. Men 265, om vi pratar om gatdäck och R-däck. Hur stor skillnad är det i fäste?
Ja, det är...
Är det mycket? Det är det.
Det tycker jag att det blir mer lättkört med R-däck. Man kan placera bilen. Man måste våga mer och man kan liksom inte glida igenom på sladd. Men nu, länge man bara vågar, så tycker jag det är lättare.
Ja, det gäller, ja, du måste ju provocera fram så att du får den på stället, så att säga. Men det är lättare att hålla den där också då. Och lättare att hålla linjen då.
Ja, det är ju lite som att jämföra man typ sladdar på vintern med ett par dåliga på snö, eller om du sladdar med ett par bra däck på snö, så det är lättare med ett par bra däck, så det är mer kontrollerbart då.
Ja, det stämmer.
Typ lite jämförelse kanske.
Och sen är det framförallt också hastigheten då.
Ja, det är ju, jag alltid går ju fortare, så det är ju svårare så sätt. Men ja, nej. Jag tycker nog det är lättare. Sen ett vanligt gatdäck blir ju överhettat mycket lättare och blir mer ojämnt i greppet.
Ja.
Ett R-däck är ju gjort för att det ska gå varmt, så det håller ju mer jämnt fästare, tycker jag.
Ja, för jag menar, alltså, överhettat gatdäck, det är ju lika med noll egentligen.
Ja, det
du vet ju aldrig vad du har det. Liksom.
Nej, precis.
Men om vi går tillbaka nu, 2015, hur många tävlingar körde du? Var det en, två?
Jag körde två. Det var Gällerås och Sturup gick finalen på. Så den,
just det,
jag hade inte kört på den, så jag ville verkligen ner köra den. Och gjorde så. Jag tror att jag tog växeln där, sköt jag växellådan. Längst ner i där det vänder runt, om man säger så, i Sturup, är det ganska snäv kurva.
Ja, just det, för du får en knick och sen kommer den långa snäva kurvan.
Ja, det är som en karusell tillbaka eller vad man ska säga.
Mm. Mm.
I den vet jag, då skjuter jag växellådan mot Fredrik Aspner. Jag släpper upp min koppling där nere. Och det roliga är att Fredrik Aspner kör exakt samma grej. Båda två skjuter lådorna exakt samtidigt i samma kurva. Så det var ju lite otippat.
Ja, det är ungefär man börjar titta så här med dolda kameran eller vad är det?
Men däremot så jag sköt min, i och med att jag låg framför honom, och så sköt jag min före hand, så att då rakkörde jag ju före hand.
Ja, då parerade han och då gick växellådan för det då kanske?
Ja, så han, och så jag körde sönder min låda, så jag hann inte byta den emellan där vid. Jag körde sönder dropgearen heter det, så det gör att alla växlar försvinner. Han körde bara sönder trean, så han kan ju köra igen då. En till runda och så gick han ju vidare då.
Mm.
Han körde bara på fyran eller tvåan eller hur han gjorde istället. Så det var min SM-satsning 2015. Den var ju liksom lite vag, men det var mest att känna på det liksom och kom in lite i det, kände jag.
Ja, men alltså det blir snarare mer som att du doppar fötterna och ser vart man står lite.
Ja, se lite om det är någonting för mig liksom. Och jag hade ju stel bakaxel på den då och det var svårt att hänga på, kände man ju. Men ja, jag gjorde det bästa av den ekonomin vi hade då. Men ja.
Vintern mellan 2015 och 2016, gjorde du några förändringar på bilen? Eller hur gick tankarna då? När du hade...
Ja, då byggde jag helsmitt motor. Mm. Så jag gick upp fram på den. Innan det körde jag oöppnad motor och bara med annan topplockspackning och så en lastbilsturbo, om man säger så.
Mm. Mm.
Så 2016 så var det smidda kolvar, stakar, annan turbo. Så körde jag 620 hästar på hjulen då.
Hur mycket hade du 2015? Var det, ja, det var mindre än 600 då?
Ja, det var 500 var då på hjulen. Mm. Och då så tänkte vi, då hade jag pratat med lite samarbetspartner och lyckats få ihop till verkligen en SM-satsning istället. För då kände jag att då struntar vi i gatbil och sådana här saker, utan bara kör en ren SM-säsong då.
Mm, mm.
Det var ju... Ja. Det började på Manta, tror du det?
Och så 2016 är vi nu in. Ja, precis.
Ja. Jag kör i kval 3. Eller du frågade förresten om jag gjorde någonting med bilen. Jag gjorde starkare motor, och blev det ju med smidda saker.
Ja,
Jag bytte till en bättre växellåda, för jag märkte ju 2015 att den höll ju inte.
Vilken växellåda körde du med då? Innan?
Jag körde med en femväxlad vanlig liten sån ZS-växellåda.
Ja,
den här klassiska lådan många kör med. Bytte till en sexväxlad BMW-låda, lite starkare.
Mm.
Och sen satte jag även dit Opel Omega bakvagnsbilen. Jag ville ju ha mer fäste med.
Ja, precis. Så du får, så du får ner. Det inte blir lika stelt,
ja. Ja. Så att det är Opel Omega var väl att jag hittade en bil billigt. Och så köpte en bilen till ner bakvagnen och så. Att den går ju faktiskt få upp här ganska bra under karossen. Och så var det mycket att tänka på att sätta dit den i original infästningspunkter och sådana saker för att det skulle stämma med reglement och sådana bitar.
Ja, jo. Man har ju reglement att hålla sig till, men det går ändå att mixa och matcha rätt så bra, tror jag.
Ja, inte längre. Det går inte från en ny regel nu att man måste ha original subframes på bilen.
Just det, ja. Precis.
Men 2016 då gick det alltså.
Ja, för det här med subframe, det är väl nu det?
Ja, det kom väl
i
vagnböcker. Ja, vagnböcker efter mars eller maj 2020 och sånt där, tror jag.
Ja, om du bygger nytt.
Ja, amen. Men ja. Min bil får ju fortfarande vara som den är i SM i och med att den i vagnbok utfärdad tidigare då.
Ja, precis. Ja.
Så den är fortfarande godkänd att köra med SM. Men man kan ju inte bygga en ny bil så idag.
Det blir... Ja, det gäller så för att få tag på en bil som har en vagnbok då, så du får köra vidare med det.
Ja, precis.
Eller bygga helt
nytt. Det är nog inte lätt.
Nej.
Ja, precis. Men ja, så då hade jag ju lite bättre fest och sådär och lyckas bli kval 3 i alla fall på Mantorp.
Mm.
Så vet jag, jag körde hela stegen där och det bara flöt på. Det var jag och Simon heter han. Vi körde den här satsningen tillsammans. Vi var bara två stycken i teamet det året. Så Simon fick kämpa hårt kan man säga. Det är inte lätt att både vara spotter och vara mekaniker och allt på samma gång.
Nej, för det är ju liksom, ja, det är inte bara en grej som ska göras, man säger så.
Nej.
Och sen så är det att som förare så får du ju inte göra vissa grejer heller om du är alltså iklädd i föraroverallen.
Nej, precis. Man får inte göra någonting egentligen.
Nej, då måste du ju byta om och hela den biten först. Och det hinner man ju inte.
Amen. Nej, det gör man inte. Så att han är en stor eloge till han. Det var inte dåligt. Men jag vet, i finalen i alla fall så möter jag Johan Andersson.
Mm.
Och som många vet så är han ju, ja, han är ju Sveriges jämnt in, kan man säga.
Ja, han är ganska jämn kan man säga.
Ja. Och han körde R-däck. Och jag körde första tävlingen körde jag med 265 vanliga gatdäck.
Ja.
Och han är jätteduktig så att där hade jag inte en chans mot han. Så, men jag ville i alla fall tvåa den tävlingen. Så att det var sjukt roligt.
Ja, men det blir ju en blodad tand också. Jag menar, SM-premiär. Man kommer med ny motor, man har byggt, alltså man vet ju inte riktigt hur sakerna håller.
Nej, och även ny bakvagn och det här, och så att det är ju en helt annan körstil på bilen blir det.
Hann du testa av bilen innan så mycket? Eller?
Nej, ingenting.
Ja, det var på tävlingen? Så,
ja, det var träningen på tävlingen. Jag körde först bilen första gången efter jag byggde om allting. Jag vet att efter den tävlingen så började jag byta koppling för att den eldar ju upp i och med att det blir bättre fäste då.
Ja, man behöver nog ha en koppling som släpper rätt så bra. Ja,
ja så, men då blir jag i alla fall tvåa den tävlingen. Så det var Johan Andersson etta, jag tvåa, Pavel trea vet jag.
Mm.
Och sen så var det lite ett uppehåll där. Jag fokus på att försöka jaga upp lite pengar till en ny koppling.
Ja.
Så. Och lyckades med det. Och nästa sak vi körde 2016, det var G-Spec Drift Challenge, heter det.
Det
var ett arrangemang som Alexander Granlund tillsammans med G-Spec anordnade på en go-kartbana.
Ja, var det då de körde som en 8 typ?
Ja, det var det.
Ja.
Och då var det var ju också sån här stor grej, liksom lilla jag då med min gamla Volvo. Och det var ett jättefränt event, det var ju liksom många stora namn där. Det var ju Joakim Vagard, mycket svenska duktiga.
Mm, mm.
Ja, det var ett riktigt kul event. Och där blev jag kvalat två där och blev även två där med faktiskt.
Ja, du ser. Volvo, alltså man ska inte förakta Volvo.
Nej, alltså. Ja, det var knappt att det var sant. Liksom. Man bara gick vidare. Slutet bara stod man i final mot Granlund själv som hade det här arrangemanget. Så det var jätteroligt. Så efter det, veckan efter det var det. Det var bara hem och så lägga ut bakskärmarna igen och dit med nya baklampor och dit med stötfångaren. Så var det ju åka till Coop City Drift som de körde som On Racing hade.
Ja, just det. Ja.
Hade de också 2016. Och körde där. Och ja, blev tvåa där med faktiskt.
Ja, för ja, men det året var ju väldigt mycket. Alltså, du var ju med.
Ja, det var, jag hade riktigt flyt. Så att säga. Så det var Jens Stark som vann det eventet och jag blev tvåa. Jag tror Linus Jens blev trea. Ja, det låter, jag tror det. Jag vet inte om det är trea, men jag tror det.
Ja, men den finalen var, var, om jag kommer ihåg rätt, så var den väldigt tajt.
Mm, ja, eller Jens var jäkligt tajt på mig, om man säger så. För att det var också så att jag körde inte R-däck där uppe, men det gjorde Jens. Så han var som ett frimärke på mig.
Ja, ja men det märkte man på han tjejsen då, att, att det var... Han var ju nästan, man märkte nästan på bilen att han var tvungen att liksom bromsa ner.
Ja, han, och det var ju, prispengar var det ju där med det, så att han vann ju 30 000 med som etta. Så man förstår att han verkligen ville vinna.
Ja, ja, alltså det är en fin slant. Det är...
Ja, det är väldigt mycket för vad svensk drift i alla fall.
Ja, alltså, för en normal SM-tävling ger ju inte så mycket. En hel serie ger ju egentligen inte så mycket heller.
Nej, prispengar. Tyvärr. Nej. Men det vet ju alla om som kör att det är ju så. Och, så det är ju inte någon som blir besviken på det eller så där. Men det är, alla vet ju vad, ja, hur det är liksom. Så att,
ja, sen så kan det ju alltid vara, det vore ju kul att se den utvecklingen.
Verkligen.
Dels då för att få seriös, ja, seriositeten finns ju, men att det blir en helt annan satsning om du blandar in pengar också.
Ja, det blir det. Verkligen. Det har varit kul om man kunde få någon som kunde livnära sig på det i Sverige och liksom visa framfötterna och komma ut kanske i Europa och
ja,
ja, DMX och sådär. Men, ja, det är nog en bit kvar kanske.
Ja, för att jag menar, det är ju inte billigt någonstans. Om vi tar driftingen, alltså det kostar ju så fort du sätter dig i bilen och ska åka till tävlingen.
Ja, eller så fort man har bestämt för att man ska köra.
Ja.
En satsning, då är det är licenser och vagnböcker och datagifter och ja, det är...
alltså det, alltså det,
ett svart hål.
Ja, ja, men det blir ju snudd på det. Men 2016 då, efter Coop,
ja,
vad har vi då?
Jo, då åkte vi till Sundsvall och körde finalen.
Mm, just det. Mm.
Och då var det, de körde ju, vi var uppe i 3 dagar tror jag körde. För första dagen vi kom hit var det träning och sen var det tävling på ena hållet på en dag och sen vände de på banan och körde på andra dagen tror jag det var.
Ja, precis. De körde dubbeltävling på något sätt.
Ja, och finalen. Ja, det var. För de kör ju alltid om 500 poäng totalt. Så Mantorp 100 poäng, Sturup 100 poäng. Sundsvall första dagen 100 poäng. Och Sundsvall andra dagen 200 poäng.
Ja, du kunde tjäna ganska det, mycket alltså, på söndagen.
Ja, ja, så det var ganska rörigt där. Med hur man låg till och sådär. För jag låg ju rätt bra till. Sturup. Ja, just det. Sturup körde jag med förresten. 2016 där ju. Men då fick jag punka och åkte ut i topp 8, vet jag.
Mm.
Men ja, hade ändå ganska många poäng med mig in. Men vi åkte upp till Sundsvall, i alla fall jag och Simon. Och körde första dagen. Och då vet jag, då åkte jag ut mot Micke Johansson i topp 8. Och han hade stel bakaxel och jag hade ju multilink då, eller... delade bakom. Så jag hade ju bättre fäst än han egentligen. Så jag tänkte, jag underskattade honom lite där, vet jag. Tänkte att det här blir inga problem. Men han hade ju ändå lyckats få ett jäkla fäste sin gamla 242 då.
Ja, den där orangea tegelstenen.
Jajamän. Så han hängde på mig och han tog mig i topp 8 där. Jag vet att jag började köra Ardec med till finalen i Sundsvall. Mm. Jag kände att nu får det bära eller brista. Och då vet jag att jag fick tag i Ardec 12 stycken och sånt där, tog med mig upp och körde med. Så det var första gången jag körde på det. Och sen på söndagen när vi skulle köra finalen så i topp 4 mot Victor Joense så vet jag skjuter en drivaxel. Det har väl att göra med att jag satt i ett Ardec och det blir mer grepp och det frästa drivlenan mycket mer.
Ja, precis. Ja.
Så då vet jag, då åkte jag ut i topp 4, men jag kvalade ändå högt. Jag tror jag blev 4 den tävlingen. Så jag fick ändå ganska mycket poäng i finalen där då.
Ja, det var inte det den här serien. Alltså det var, ni var många som klev upp högt.
Ja.
Om jag inte minns helt fel. I och med att det var mer poäng alltså.
Ja. Jag vet i alla fall att slutet med 2016 att Micke Johansson blev etta och jag tvåa. Och trea. Så det var nog och Victor Jensu som blev trea faktiskt totalt.
Ja, jag har inte så mycket minne själv.
Nej, men det stämmer då. Så att, men det var rätt roligt att två Volvo 240 i ett och två i SM-serier. Alltså det var... Ja, vi kommer från lite underläge om man säger så. Han körde ju 16 meter turbo, Micke och jag med min då. Ja, så det var jäkligt roligt.
Ja, om vi pratar bil. Hur upplevs Volvo när du kör? Upplevs den som stor? Eller tung? Eller är den lätt smidig ändå?
Så jag var helt ärlig, har jag ju typ ingenting att jämföra med. Det är ju enda bilen jag har kört.
Fast det kan ju vara bra också.
Ja. Men hjulbasen på den är inte så lång. En E92 eller sånt här är ju längre hjulbas.
Ja, men det har jag också hört. Att man går ju oftast på hjulbasen för att se de här grejerna.
Ja, det har ju lite med när man gör en transition och så. Hur snabb den är, liksom en övergång och sådär. Men den är 264 centimeter lång i hjulbas och en typ en BMW 1-serien som Pavel kör är ju 266. Den är faktiskt kortare än en 1-serie i hjulbas.
Och den bilen är ju bra mycket mindre egentligen.
Ja, det är den. Tittar. Men 240 har ju sånt riktigt överhäng. Den är ju liksom en meter lång bakom bakhjulen liksom. Så,
ja, är det svårt att placera den bilen tycker du när du kör? Du har ju förstås kört den så pass mycket så att du vet ju var du har hörnen, men alltså.
Nej, det, jag tycker inte det. Nu, början var det ju svårt att veta liksom, hur lång är verkligen bilen, men det tycker jag inte det är nu. Jag har bytt kanske 3 bakskärmar eller någonting på den i och med att jag kör fortfarande plåt i bak då, så jag har skarvat i nya skärmar typ till varje säsong, men jag tycker den är ganska lätt placerad ändå, men visst den känns ju stor och det är när man ligger jämt någon liten S13 eller någonting och twinnar så känner man sig som man ska köra över den här stilen. Men...
ja, liksom, ja, men, om han stannar så är det bara klättra över liksom.
Ja, så det var väl 2016 i alla fall.
Ja, ja men det är, jag menar, det är första fulla säsongen och du kliver in på andra plats. Jag menar, det är inte alls fiskam. Det är riktigt bra.
Nej. Ja, det var jäkligt kul. Det var nog, och sen även de här extra eventen jag körde, jag kom tvåa på båda två.
Mm. Mm.
Så det var 2016 var verkligen ett år som kändes bra.
Ja. Vad gjordes det? Gjordes det någonting stort emellan säsongerna 2016-2017?
Jag trimmade motorn ännu mer med andra kammar och lite sådär och annan turbo och sådär, så jag skrämde upp den till 800 hjulhästar ungefär då.
Mm. Mm. Och det var ju för att få bättre driv med i däcken helt enkelt då, om man säger
så. Ja, och så bytte jag diff och satte dit Victors axlar och sådär, att även det skulle hålla då.
Ja, för det alltså, R-däcken sätter ju, ja det blir ju sån extrem skillnad på fäste, framförallt när däcken blir varma.
Ja, det kan jag verkligen hålla med om. Det blir det. Och det är klart, mer fäste desto mer problem, så är det med.
Ja, så blir det.
Det är både motor som ska orka med, de växellådor som ska orka och hålla, och koppling och kardan och allt, hela drivlinan. Det fästar ju med på grejerna, så är det.
Jag kan tänka mig, jag vet inte hur det är nu, man tar en bana som är lite fuktig och håller på att börja torka upp, så säger, det är många som säger att den, det vill de inte köra på, för att då kan du få väldigt många, ja, drivaxlarna går när det går från blött till torrt och sådana grejer.
Ja, och det är verkligen rycker ju i bilen om det visar det är madra, men antingen så det var blött eller torrt. Och mitt emellanting, det är ju, vet jag, när man sitter i line-upen och så köra någon gång har hänt och det börjar duka. Man blir ju strabbad. Nej.
Ja, nej.
Vet jag, man frågar spotten efter varje person som har kört föran om det är kval eller någonting. Bara, hur såg det ut? Var det fest eller inte? Och så där, man blir ju supernervös.
Ja, det kan jag tänka mig. För att, samtidigt som det kostar pengar så vill man ju inte förstöra bilen mitt i en tävling. Eller framför kvalet till exempel.
Nej, precis. Ja, det håller jag med om. Att fläckvis det är nog det värsta.
Mm. Då starkare motor till 2017. Mm.
Jag tänkte måla bilen svart med och köra liksom lite livery på den som lite andra, eller de flesta andra driftingbilarna har. Innan det hade jag ju bara liksom en färg och så bara samma bil svarta på.
Men
jag tänkte att jag skulle liksom göra något mer med den som sticker ut lite till. Ja, jag jobbar ju på en plåt- och lackfirma, så när jag stod där och scrollade lite på den färgerna så ja. Då fick jag för mig att jag ska ha en brun som är sun i sommar.
Ja.
Så den blev ju den här Volvo bajsbruna helt enkelt.
Ja.
Ja, bara för oseriöst men ändå roligt liksom. Det är bara en färg liksom.
Men då sticker man ut året. Då sticker man ut åt det hållet istället för att ha en sån här livfull livery och alla de här grejerna.
Ja, då är det verkligen. Så den blev brun då året lite. Och det var första året jag skulle köpa Elmia dessutom på Costa Motorshow. Och gjorde så. Men då kvalade jag rätt högt, tror jag. Jag kvalade nog in på som femma kanske, någonting sånt. Vi körde med rödröksdäck från Tri-Ace.
Ja, just det.
Så det var ju ganska effektfullt med. Eller rosa blev det typ röken.
Ja, men det blev effektfullt när det började skimma och i strålkastarljusen och allt det.
Ja, det körde jag med det året. Så att jag kvalade högt och var taggad och skulle köra. Jag tror det bara var topp 16 det året. Eller om det var topp 32 kanske. Ja, jag kommer inte ihåg. Men då skulle jag i alla fall möta Mårten Standberg. Och så startar man ner vid grindarna då. Då ska man runda träden där vid. Och så upp på sladd och så in på arenan.
Ja, då fick du fick ju kurvan som går upp för så att säga.
Ja, amen. Och så är det blir liksom plant där med efter backen, så blir det liksom som ett litet hopp typ, eller det liksom blir ojämnt. Och då vet jag att när jag i min lead så börjar jag köra, så vet jag att diffen liksom låser inte upp, så den enhjulade eller spanjer bara på ett hjul då. Så det blir att jag rakkör ju typ första 5 meterna, och det är ju en solklar nollning från min del då.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men det såg ju inte publiken när jag körde in på arenan, för då hade det liksom diffen börjat låsa upp då.
Ja, precis. För den sekvensen Den låg ju bakom huset och all publik står ju runt hörnet, ja.
Jajamän. Och så vet jag, Mårten körde inte R-däck, men det gjorde jag. Och jag körde ju ifrån han jättemycket. Och sen var min tur och chasade han, och då var jag, vet jag, var så arg på bilen för att det liksom, ja, det funkar inte första svängen. Jag vet att han hade en jättefördel där.
Mm.
Så när jag slog upp och kör mot han sen så låg jag verkligen som ett frimärke mot han, men ja, det spelar ingen roll för att jag nollade ju min lead på han. Och det vet jag, det var sånt jäkla liv om det sen, för jag var ju inte arg eller sånt, eller jag visste att det liksom, ja, jag har ju nollat liksom, men publiken har inte sett det, så det var sådana skriverier och det var, det vet jag bara, jag har sett filmer ifrån det efteråt, det bara buade, så det var så det är lika bra att förklara ut här nu, så de som inte vet anledningen till varför det blev som det blev.
Ja, precis. Ja, men för att det är också ett problem man har just med driftingen, är ju det här att är en del av banan dold, så får du ju olika synpunkter på i princip alla körningar.
Ja.
Eftersom man ser inte hela banan då. Så att säga.
Men en bedömare gjorde ju just det. Så att, nej, det var ju rätt beslut att ta. Man kan ju tycka kanske att han gjorde inte en chase på rätt sätt, i och med att han var så långt bakom då, så det kanske blev en one more time, men
nej. Ja.
Då var det med det. Det var det, Elmia.
Men sen då?
Sen körde jag faktiskt på Gröndal 2017. Det var första SM-deltävlingen där.
Ja, just det. Ja.
Och körde där. Men jag satte lite stor turbo, så min bil var ganska svårkörd där när jag trimmade upp den till 800 hästar.
Ja, för Gröndal är ju tajt bana. Den är ganska teknisk, säger de.
Ja, det är den. Så det var inte lättkört alls. Med den stora turbon. Det var mycket sparkar på kopplingen och sådär. Så det vet jag. Då åkte jag ut i topp 16 mot Linus Jensen, tror jag. Det gick inte bra.
Men fick du inte turbon att spinna upp då? Eller blev det svårkört?
Jag vet inte exakt vad som hände. Jag blev nog lite blind i hans rök, tror jag. Så jag körde utanför banan och dörtroppade lite, tror jag.
Ja.
Det var så länge. Ja.
Det är en sak som är liksom, hur mycket ser man egentligen när man kör chase? Alltså du lär ju lita blind på den som är framför, att följa här så är det bra linje liksom.
Ja, det är ju lite, det beror lite på bana till bana och lite mycket det blåser och sådär, men det är ju mycket också att om du ligger närmare så hinner ju liksom inte röken bolma upp bakom en, men ligger man bara några meter bakom, då är det ju nästan kört ibland liksom. Så desto närmare du ligger, desto lättare är det ju att se någonting.
Ja, för då får du, ligger du nära så får du kanske någon karossdel som du ser, eller någonting i alla fall.
Ja, precis. Och sen är det ju muskelminnet att veta hur banan går och sådär, och det var första gången jag körde på Gröndal dessutom, så det var inte någon tävling för mig, så tror jag åkte ut i topp 16 där redan. Och så skulle jag ju kört SM det året och GDS skulle jag satsat, men av lite privata skäl så blev det inte så.
Men det kommer jag ihåg att du föll bort där, ja.
Ja, det men blev det, tyvärr så.
Det är ju som det är, men saker händer, om man säger så. Så att,
ja visst, man kan aldrig förutse vad som händer i livet.
Nej.
Så då vet jag, tog det lugnt typ hela sommaren där.
Gjorde du någonting med bilen då under tiden, eller drog du upp nya
planer?
Jag
bytte till en bättre turbo som hade samma effekt, men var som laddade tidigare och sen blev min lättkörd bilen. Så den stod redo, kan man säga. Och då vet jag att Hultred gick ut med att de skulle ha en frikörning. Och jag hade däck kvar till säsongen och lite så här. Och jag frågade mina kompisar liksom, så åker ni bara köra lite liksom. Det ska ju skulle. Ja, men det gör vi då. Och sen åkte ner och körde lite, vet jag. Och Så skulle man ha en Hultred bredsladd eller Hultredsladden eller vad man nu kallar den för.
Hultsfreds bredsladden? Eller bredsladden kallar de den, tror jag.
Ja, då vet jag att de var på mig liksom där. Man ska inte anmäla det här och köra. Nej, jag åker inte, bara frikör lite och känner på bilen efter att jag bytt turbo och sådär. Men de anmälde mig utan att jag hade något att säga till om Rickard Låd och grabbarna där nere. Så ja, jag får ha med att köra då.
Ja.
Och jag vet det var Jesper Fager och Axel Hjalte och Kalle Linnarsson. Och det var rätt många duktiga killar som körde. Men jag vet, jag körde och den blev så himla med rättkörd bilen och jag hade verkligen flyt på det, så jag kvalade etta.
Ja, det är kul. Så ja, du har ändå haft i bakhuvudet att ja, hur kommer det här gå nu då? Med ny turbo och sånt där.
Ja, och det var bara till det bättre.
Ja.
Och så vet jag även att då körde man ju singelrepor liksom, och man ändå jämförde med varandra liksom, som man gör. Eller som gjorde förr i alla fall i RM körde man ju så förr innan det blev.
Ja, precis. Ja, man blev
poängsatt. Man jämförde singelreporna mot varandra kan man säga.
Ja.
Och jag kom till final och mötte Kevin Brunberg i finalen.
Ja, två Volvo.
Ja.
Två Volvo ska jag
ta. Precis. Men hans bil var ganska så nybyggd och inte kört så länge och ja. Jag hade ju ganska mycket handikapp där. Eller, ja, min bil var ju lite värre och jag kanske hade lite mer år bakom ratten och så. Ja, han körde jäkligt grymt och följde linjerna bra. Men jag vann i alla fall över han. Så jag blev etta Hultred och det behövdes verkligen. Den sommaren kände jag fick lite självförtroende tillbaka efter en början av 2017 gick det inte så bra med både Elmia och Gröndal, och så när jag var ner på Hultred kändes det verkligen bra liksom. Och
ja, men lite grann revansch att för det är det att när man kommer ifrån att man har varit borta en stund eller det har inte gått bra, så måste man bygga självförtroendet igen. Så är det.
Ja, amen. Och det gjorde jag verkligen där, kände jag. Så tyckte det var jäkligt kul, så då åkte jag ner och körde faktiskt en till SM-tävling det året som var på Sturup.
Och det var väl mot slutet det var?
Eller ja, var det var nog, och det var sista eller näst. Det var nog näst sista. Men där vet jag, det var så konstigt för de bansträckningen så konstigt. Zonerna var så himla konstiga, så om man skulle köra så som de ville, så det gick liksom inte. Så jag vet att både jag, Granlund och Kim Fors försökte göra kvalet som de sa, men det blev inte bra. Så ingen av oss kvalade in, vet jag, det året.
Ja, men där kommer jag ihåg. Det var nog väldigt konstig läggning. Var det inte? Och det var väl samma tävling som RM körde en annan sträckning.
Ja, det var det. De körde ju
någon liten sväng, ja. Någon annan knicks på banan.
Ja, men den såg jäkligt, den såg superroligt den sträckningen med, så att där var man lite avundsjuk på att köra.
Ja.
Men det var, det stämmer. Men då vet jag att Granlund från Valter körde åt och satsade, han kvalade inte in, så att han tappade ganska mycket poäng där.
Ja, verkligen. Och så försöker man köra så som ett bedömarna för dig, att inför kvalet så har ni ett förarmöte.
Ja.
Och där går ju bedömarna in och berättar att det här tycker vi är en perfekt runda eller något sånt där, kanske de säger.
Ja.
Och då försöker ju ni såklart att skapa den.
Ja. Mm. Det var någon zon där jag för mig som det var inte smidigt, vet jag, och om man struntade den i just den zonen och körde som man brukar göra, så flöt det på. Men det ville sig inte. Och sen, jag hade inte riktigt med mig den tävlingen. Så jag tror det bara blev en topp 16 steg. Men vi var typ sådär, det skulle vara topp 32, men det blev väl, det måste vara minst 27 stycken eller 28 för sprint.
Ja.
32, va?
Ja. Jag tror det är 28.
Ja, och vi blev så här, det var nog bara typ 24-25 som kvalade in eller någonting, eller ja, som fick poäng då, så att det var ganska många som inte kvalade in.
Men det är synd, alltså det är svårt när de lägger banan, men de, man kan ju tycka att de borde vara ganska snabba på att se att, nej vänta nu, det här funkar inte.
Ja.
Och liksom förändra för att få in det där flowet. Kanske, men ja.
Ja. Jag vet inte. Så men, var det i alla fall.
Ja, 2017, resten utav 2017, blev det lugnt?
Ja, det blev det. Och så kom man tillbaka till 2018 och göra en efter ett halvlugnt 2017 som gick halvbra. Så jag försökte komma tillbaka till 2018 och
taggad till 100?
Ja, verkligen. Så jag satt där och köpte en lastbil bland annat.
Mm.
Och ha då med bodel i fram och verkstad i bak och kunna ha bilen i och sådär. Och målade om bilen svart, svart, röd och vit.
Ja, just det.
Ja, och det var ganska komiskt med, för att jag hade ju ingen aning om det, men STC, det var ju då det året det blev STC, jag fick det namnet. De körde sina färger också i svart, rött och vitt, så det var ju ganska komiskt att deras
ja, just det, loggan
är. Det sådär, ja, det passade ju perfekt på min bil. Ja. Det var lite roligt. Men började med att köpa Elmia i alla fall. Och det var det året som Elmia skulle också vara en SMB-tävling, men
ja, den föll bort för att det var snö, va? Eller is?
Ja, det var vädret. Var verkligen sådär bara som att ta med spikdäck och köra, eller som att köra på R-däck liksom. Det var, så de ville inte sätta en SM-status för den tävlingen.
Ja, nej, precis. För att de kunde inte garantera att, ja, men fäste och så vidare och så vidare.
Ja. Så, men jag tänkte åka dit och köra ändå, för att jag är från Jönköping, så det är ju min hemmabana. Eller, ja,
ja, du har ju närmare än 90% av alla andra.
Ja, det är jag och Henke Isaksson.
Ja.
Men i kvalet där vid så körde jag av kardanen, vet jag. På min första kvalrunda, typ 5 meter före mål.
Det vill man ju inte vara med om.
Nej, och jag hade inte med mig någon mer kardan, för det var den är special längd på för passa då, både Opel bakvagnen och BMW-växellådan då.
Aha.
På 40, så det är ju inget man hittar direkt liksom i en buske.
Nej, det är inte bara ringa kompisen. Hörru, kan du skruva ner den där så kan jag låna den liksom?
Ja, precis. Så det var ju ganska kört nu med då. Då vet jag att vi puttar in bilen så att vi står in resten av helgen.
Mm. Mm.
Men som sagt, då, efter det så vi körde på fordonsprogrammet i Jönköping, en liten uppvisning. De ville ha lite, locka dit folk och sådär. Och efter det så var ju första deltävlingen på Mantorp.
Ja, just det.
Det var den nya slingan.
Ja, det var ju första gången de testade den nya där uppe, ja, Mjölby-delen.
Ja, och det var ju också en tävling. Det var torrt och det var blött och det var fläckvis och det var ny slinga och det var ganska svårkört faktiskt.
Ja, för jag har ju, alltså man säger, näst sista kurvan var väl, det var innan de hade asfalterat om den där, ja.
Ja, så det är från att komma liksom kanske 120 till att bromsa ner till 50 liksom, och sen upp i hastighet igen.
Man såg ju att ni var ju tvungna att liksom ha väldigt vinkel för att få ner farten, men också kunna liksom bibehålla lite drift.
Ja, så det var ju liksom överläggning och sen så skickade jag upp den på mycket vinkel och sen även stampa på bromsen och så nästan låsa alla 4 hjulen och sen komma in i kurvan och så full gas igen då.
Ja, det måste känns väldigt onaturligt.
Ja, det var svårkört var det, men jag lyckades i alla fall bli femma den tävlingen.
Mm. Mm.
Det kändes bra. Och sen efter det så for vi till Skara. On Racing hade
ju varit med och gjorde en Citydrift, ja. Eller vad de heter.
Ja, Skara Sommarland någonting. Ja.
Skara Sommarland Citydrift tror jag den hette, eller något sånt där. Ja, det var något sånt där.
Ja. blev där körde jag då och kvalade precis in. SM:et året det blev alltid 16 stegar. Så jag kvalade precis in. Jag vet att det gällde mellan mig och Thomas Nyqvist. Men han nollade sin andra kvalrunda. Så jag kvalade in på 16 plats.
Mm. Och där var det ju bara betongmurar runt hela banan.
Ja, och min bil var ju så, den var ju nylackad och fin och liksom, den var verkligen jättefin. Så jag var lite rädd om den eller sådär. Jag vet att det brukar inte vara med den här bilen annars, men jag tyckte den var så jäkla fin. Så jag vet att min spotter sa, säger man liksom, att du måste liksom sätta bilen, en bakskärm i muren så det här släpper en gång liksom, så du vågar gasa.
Ja. Ja, få första repan typ sådär.
Ja, visst. Men ja, när jag mötte Jim Olofsson var det, han kvalade etta i topp 16. Och han låg bra till i serien och jag kände liksom att det är en chans. Och det ska gå bra den här SM-satsningen så måste jag ta Jim nu liksom. Och gjorde allt jag kunde. Och jag vet, då klippte jag i bakskärmen i muren.
Mm.
Och efter det så då växte hornen ut och då var det bara att köra.
Ja, men ibland behövs ju faktiskt det, precis som vi säger, att man måste liksom komma förbi det där. Ja, men bilen är ny och fin och lack och allting. Till att få den första touchen eller repan.
Ja, så är det. Ja, så baklampan rök och det blir lite intryckt i bak och sådär. Men, och så vet jag att det blir one more time mot han.
Mm.
Och det var det året, då körde man inte, nej man körde inte one more time, man körde one more run hette det. Så den som kvalade högst fick välja om man ville köra lead eller chase.
Ja.
Och då valde han att köra chase på mig. Och då la jag en väldigt, väldigt bra leadrunda. Och ja, gick vidare på den. Så gick vidare till topp 8.
Mm.
Mötte Micke Wunderbaum. Tog han topp 4. Mötte jag Kim Fors och det vet jag, det var en sån jag tittade på under träningen hela helgen och tänkte att han vill jag inte möta för att han lägger så mycket rök. När vi pratade om innan liksom, om man kommer bakom hans rökmål, det är liksom som det är tjockt med grädde, det, man ser ingenting bakom han.
Ja, precis.
men mötte han och gjorde en riktigt bra repa från mig och trodde att jag skulle faktiskt vinna. Det trodde de flesta och även min spotter med att du har nog detta, Jocke.
Mm.
Men ja, det var ju en sån vad ska man säga, hästskon eller längst ner där man vände runt.
Ja.
Där när jag växlade upp där så tappade jag lite. Så gjorde att då tyckte de att jag saktade in där vid bedömarna.
Jaha,
de tog drift eller så.
Jaha, de tog det som att du i princip bromsade ner alltså.
Ja, typ att jag gjorde en decelzon då i en axelzon då.
Okej.
Okay. Mm. Men det var ju att jag kör ju vanlig växellåda och det går liksom inte skicka i växlar med den hastigheten som man kan med en cirkellåda eller sådär. Så att, ja, det tar ju sin lilla tid. Så därför gick han vidare till final. Och då fick jag möta Pavel i topp. Eller i slåss om tredje platsen då.
Mm.
Och Pavel kan man verkligen... ja, köra tight med, för han är så pass duktig så man vet att han gör inte bort sig liksom, man vågar verkligen ligga nära han. Och låg som ett plåster på han runt allting uppe, men i sista svängen så var det så ojämnt fäste på den här planen så ja, jag tappade greppet med bakhjulen helt och snurrade runt.
Ja, det kommer jag ihåg, för det var väldigt, väldigt tight och det var snyggt alltihopa och sen så kom det där, nej!
Ja, och jag vet, jag var så arg. Jag har sett GoPro-videos på det efteråt i bilen. Jag bara skriker in i bilen. Du är så arg på mig själv, liksom. Men då blir jag i alla fall fyra den tävlingen.
Mm. Men det är ändå ändå ta sig tillbaks, så att säga.
Ja, det är det. Från ett skit 2017 till data 2018. Relativt bra med tanke på vilken konkurrens man hade.
Ja, för det var också ett år. Det var många bra som var med och kämpade.
Ja, det var det verkligen.
Sen har vi, efter det var det?
Var Gröndal var det.
Ja.
Och då körde man uppifrån.
Ja, man vände riktningen.
Ja.
Då var det.
Ja, rätt och fel på det här hållet, eller på det här grundhållet, jag har ingen aning om, alla säger olika.
Ja, nej, om man säger det håll ni körde då, det är så att säga track day bankörningshållet.
Ja, det kan nog stämma.
Och driftingen är ju egentligen åt andra hållet då. Så var det original i alla fall.
Ja, nej, men det stämmer nog absolut.
Men hur tyckte du banan var så? Nu hade du känt på banan åt andra hållet. Och sen så kommer du till en helt ny bana i princip då, igen.
Ja, jag tycker det nästan blir roligare att köra för hållet. För det blir ju att man kör lite mer nerför hela tiden. Så att, det går ju fortare.
Ja.
Och jäkla konstigt när man ska köra upp mot muren. Men det blir ju, ja, och så åker man ifrån muren så blir det nerförsbacke. Och ja, det är faktiskt jäkligt roligt.
Mm.
Och där var också att vi tränade på och kvalade på torrt. Och sen när vi skulle mötas i stegen eller elimineringen så blev det ju blött.
Ja, just det. Det började ju regna där. Ja. Alldeles inför, ja.
Ja. Och då var det, mötte jag Pavel i topp 4. Mm. Och då han har, alltså vilket grepp den killen har i sin bil. Det var ju ingen som hängde på han. Och även inte jag då liksom. Han gick vidare till final mot Johan Andersson och jag fick möta Kim Fors där. Så det var vi fyra som slogs hela tiden i toppen kan man säga.
Ja, precis. Ja, men det kommer jag ihåg.
Ja. Men då ja, det finns ju rätt rolig film här. Det är ju när jag ska ligga och köra tight mot Kim Fors. Då kör jag ju in i han rätt kraftigt. Först gå in i muren lite och sen gå in i Kims sida och liksom trycka till den ordentligt där upp mot muren.
Ja just det, för du får så att säga tillbaka kast.
Ja, så en min ja, så gick in i hans dörr och liksom, ja det är ett jäkla roligt klipp där, men ja, så du vet jag, det blev fyra den tävlingen med.
Mm.
Så ja, femma, fyra, fyra. Jag hade ändå ganska bra seriepoäng den eller det året då, än så länge.
Ja, det har du.
Och sen åkte jag upp till Sundsvall i finalen.
Ja, just det. Ja.
Ja, och körde också en bansträckning där som jag inte kört förut.
Ja, de vände riktning helt också, ja.
Ja, man startade liksom bort långt bort ifrån liksom i ena hörnet kan man säga.
Ja, så att du åker alltså en bit på, annars var det ju som någon typ någon serviceväg.
Ja. Ja, och det var innan de hade asfalterat massa och sådär tror jag det var med. De har gjort ganska stor satsning där vid asfalterat och så i omgången, men jag tror inte det var så mycket.
Ja, det var ju innan kan man säga, eller startskottet på satsningen kanske.
Ja, det var det. Men det var fortfarande typ betong runt allting.
Mm.
Och kommer inte ihåg att kvala där, men ja, det vet jag inte, men jag, i alla fall jag blev trea den tävlingen.
Mm. Mm.
Jag mötte nog Jim Olofsson vet jag, och han blev tvåa och jag trea och Johan Andersson etta. Pavel åkte ut ganska tidigt den tävlingen. Han stod ju, ja, hade ju bra, ja. Så ja, då blev jag trea den deltävlingen. Och det gjorde att jag blev tre totalt i serien det året.
Ja, men det är rätt så skönt. Komma från då, ja men som vi sa, 2017 som var blaha, blaha typ.
Ja.
Till att komma trea i SM.
Ja. Och även det året vet jag i slutet där. När jag blev intervjuad så sa jag att jag skulle lägga driftningen på hyllan där.
Ja, det kommer jag ihåg att jag läste.
Ja.
Vad var det som gjorde att det var?
Det var en kille som skulle köpa bilen av mig.
Mm.
Vi kom överens om att jag skulle fräscha till den lite. Byta bakskärmarna och sätta lite dina lampor och fixa till den och sådär. Och sen när jag hörde av mig till han sa att bilen var liksom redo till han. Men då hade han dratt sig ur. Och nej, jag vet inte vad. Han var oseriös. Jag vet faktiskt.
Uh-huh.
Och så i samma veva som detta så vet jag Max Lundgren hörde av sig till mig. Och vi skulle göra någon filminspelning på Elmia den hösten. Jag, Mårten och Henke Isaksson.
Men, just det. Ja.
Sen blev det inte av. Elmia, de drog sig ur. Jag vet inte varför, inte riktigt blev av. Men då sparade jag i alla fall bilen hela hösten.
Mm.
Och sen så under vintern så då tänkte jag att jag kan i alla fall köpa påsksladden i alla fall. Det är ändå hemmabana liksom, och jag hade lite däck kvar och sådär.
Ja, det krävs inte så mycket för det så att säga, och komma dit i alla fall.
Nej, precis. Det är nästan man kan köra bilen dit. ja, nej. Så jag åkte dit och körde 2019 där. Och det var väldigt lyckat.
Men då gjorde du ingenting på bilen eftersom du var lite i valet och kvalet om du skulle ha kvar den och så vidare och så vidare. Men du gjorde inga större grejer på bilen då?
Nej, jag striper om den med lite en annan livery.
Ja. Mm.
Lite andra samarbetspartners och lite sådär. Ja, åkte dit och körde och ja, det gick ju, jag vet, jag fick inte riktigt till. Jag körde in en däcktrave och jag vet, jag snurrade någon gång och sådär. Men sen satt jag där och blev och kvalade trea.
Mm.
Och sen blev jag, så blev jag ett sen på över Tony Avesta i finalen.
Och finalen var, den var väldigt intressant, för den var väldigt, om jag nu kommer ihåg rätt, så var den väldigt tight.
Ja, det var den. Den var för tight för att när jag skulle lägga över in mot muren då, där bedömarna står, så gav inte Tony utrymme mig.
Just det, ja.
Så jag, min bakarm klippte i hans dörr där ju.
Ja, just det. Så, det var väldigt, ja.
Ja, Tony följde inte mig för sin chase mot mig. Han vek ju av där för att han, ja, det blev ju en riktig krock då, men jag parerade krocken där med min tegelsten, så jag kunde ju köra vidare liksom, medan han typ var ju riktigt intryckt i dörren där. Och det var ju Tonys fel som inte gav mig utrymme. Så ja, då vann jag över han där.
Ja, ja.
Det var,
men hur gick tankarna då? Då kom du från att nej, jag lägger nog ner nu, till att vinna?
Ja, men jag var sådär, ingen SM-satsning och sådär, eller det var ju mycket, många som frågade om jag ville köra GDS och sådär, och men nej, jag tar det lite lugnt, tänkte jag. Jag vet att jag blir förfrågad, så jag var med i TV3 där och körde ner på Emmaboda, en dag på strippen, och var med i TV3 där med bilprovningsprogrammet.
Just det. Det var det jag skulle fråga dig om, hur det gick med bilprovaren.
Ja, så det var, jag vet, jag gick på jobbet och grejade, så vet jag, ringde. Så var det en tjej som ringde och frågade, hej, jag heter Amanda och vill du vara med i vårt program? Ja, vad är det då? Ja, det är för TV3 och det är bilprovningsprogram. Ja, det var, ja, är vi, du ser ner till hemmaborda och köra, va? Ja, det ska, ja, vi kan inte, vi får filma dig när vi kör där och sådär. Ja, och det går bra.
Ja. Ja, men det var kul.
Ja, verkligen. Visa driftningen lite liksom för hela svenska folket.
Vad tyckte bilprovningskillen? Satt han och skrek i bilen?
Ja, Kjell där, och det komiska är att båda två är ju liksom, ja, han är ju från Habo heter det, och jag är uppvuxen i Habo, så vi kände varandra sedan innan.
Ja.
Men ja, han tyckte det var riktigt roligt. Det var han ju aldrig upp med något liknande liksom.
Ja, men
dock var det ju fläckvis när han åkte med mig, så det blev inte så effektfullt, men han tyckte det dög ändå.
Ja, för jag menar, du får en helt annan känsla när du väl sitter i bilen, även om det blir mindre rök och så vidare.
Ja, och även där med styrvinkeln och hydraulisk handbrom, så det, ja, nej, han tyckte det var coolt.
Mm.
Så det var roligt. Ja, sen körde vi gapbil i året.
Mm. Ja, du körde inga mer tävlingar så?
Nej, inga alls. Jag körde på gatbil och körde det här gymkana-grejen på gatbil.
Ja, just det. Ja. Mm.
Där gick jag inte vidare. Man kör ju på tid där inne, och det är nog fördel att ha en liten lätt bil, och det så långt ifrån jag kan komma och ha det, så
Ja, hörde du, alltså det var bra tight överallt på den banan tycker jag.
Ja, och det var trångt med min bil där. Ja, nej, så där körde jag i alla fall, men det var väl utan framsteg då.
Fick du ens plats i den här, när man skulle in bland betongfundamenten och runt en kona? Fick du ens plats?
Ja, jo, men det fanns plats var det, men man fick ligga nära konen, fick man göra.
Ja.
Ja, sen efter gatbil så var det hem och bara ha semester och ha det gött liksom. Och åkte upp till diskodans och körde det. Och då hade de sådana tävlingar och då körde vi Super 3 på diskodans ju.
Ja, just det. Mm.
Och då vet jag, då blev jag, Martin Freid och Zacharias Berggren vi körde och blev probably 3 eller 2 det året sen. Vi körde den här, ja.
Ja, de har ju, ja, som Super 3 som de köpte.
Ja.
Jo, för de här, det var väl andra året på diskodans det?
Ja, det var det. Och jag var även där och körde första året med, men det står han. Jag glömde det.
Mm.
Ja, och sen så körde vi Mariestad på, de hade en liten motorvecka där uppe. De körde en liten uppvisningsshow på 2019 i september.
Mm.
Så det var det hela 2019.
Hur gick tankarna nu då? Nu var det här var ju innan pandemin och allt det där då, men hade du planer på att göra någonting med bilen till vintern? Utveckla så eller?
Nej, det var väl inget direkt så på hösten där så där, utan det var nej, det hade jag väl inte. Men sen vet jag, vi satt hemma och soffade upp sitta kväll. Så, så var vi teamet kan vi säga då, som är hemma hos oss då. Mm. Och då så hittar min mekaniker Henke en S14 som kom ut till salen och taggade mig den. Och bara, den får du köpa liksom. Och började jag skriva lite till den och sådär. Och så det blev att jag åkte och köpte en S14. Riktigt impuls och spontant. För jag har alltid liksom velat köra ett annat chassi och se hur det är att köra egentligen en riktig driftig bil. Eller?
Ja.
Det har så mycket mer potential.
Ja, S14 är ju på något sätt basen när man pratar drifting kan man säga.
Ja, och det finns allt till den verkligen att köpa. Liksom. 245 har man, förutom framvagnen så har man liksom fått tillverka allt själv.
Mm, mm.
Så det blev att jag köpte en sån och tänkte att jag skulle byggt på 2020 då.
Mm. Men, körde du någonting alls 2020?
Nej, inte. Jag skulle kört på Elmia, showerna som är där på dagarna.
Ja.
Okay. Med 245 då.
Ja.
Men i samband med pandemin så blev det ju ingenting.
Ja, nej, de la ju ner alltihopa.
Ja, och det var osäkert med SM och allt var ju osäkert liksom och sådär. Så jag la det lite på hyllan. Sen nu i somras så köpte vi ett hus dessutom. Så det har varit både mycket pengar och mycket tid som har gått till det då.
Ja,
det har inte blivit så mycket byggt på S14 heller tyvärr.
Så den nu ska vi prata i och för sig framåt snart, men vet du, jag kan tänka mig husköp, om det inte är extremt nytt, då kräver det ju både tid och pengar. Och man vill ju alltid förändra någonting.
Det är från 89, så det finns elefant att göra. Jag har gjort ganska mycket nu. Men. Och även ett stort garage eller på sikt att bygga med. Man kan vara hemma och skruva istället.
Ja, det kan ju vara ganska skönt att bara kunna gå utanför dörren och gå in och liksom göra vad man vill.
Ja, det är drömmen. Så det hoppas att vi kan förverkliga nu framöver.
Mm. Nu kan vi ju börja gå in då i och för sig då. 2020 kan vi skriva av.
Ja, det var ett skitår.
Ja. Hur går tankarna nu? Eller har du börjat gjort någonting? Eller börjat forma någonting?
Ja, det har jag väl.
Mm.
Det börjar med att vi körde på isen här nu för några veckor sedan. Det har varit kallt och det är många som kör på isen. Så jag har inte kört sedan september 2019 på sladd. Så jag lånade en gammal BMW av en kompis och körde nu på isen.
Ja.
Och fick verkligen blodad tand för det och tyckte det var roligt liksom. Så, och Max Lundgren har frågat mig om jag vill köra GDS 2021. Så det är vi siktar på att göra. Så det ser ut som att det blir GDS 2021.
Ja, men det är kul. Det är kul. Ja. Och det är också en serie som verkligen liksom går framåt, tycker jag.
Ja, han har sagt liksom att han har sett mig köra i mot svenskt motstånd och vet vad jag går för. Så han ville se mig liksom i nordiskt motstånd istället.
Ja, för jag menar, du har ju bevisat att kunnandet finns ju. Ja. Det ser man ju på resultaten. Så jag menar, de talar ju för sig själv, kan man säga.
Ja.
Men vilken bil hade du tänkt att ställa upp i då?
Det blir med Volvo, blir det.
Du kör med Volvo, ja.
Ja, S14, den, jag hann skruva isär bilen och lästra den under och lacka den under. Och sen kom jag inte längre, sen blev det ett hus. Så den står så nu tillfället. Så det är bara tomt skal, kan man säga.
Ja, och det tar ju x antal månader innan man får skruva ihop bilen. Ja, det kan man göra ganska fort, men sen så ska det funka också.
Ja, så är det. Så nej, det blir mitt hoppförklamma.
Men ändå, det kan man ju nästan istället se som en fördel. Om man kommer till en ny serie, men man kommer med beprövad metod.
Ja, så är det. Och den har funkat jättebra, bilen och sådär. Kanske slås lite underkant jämfört med de andra som kör GDS. Jag tror inte det finns någon förutom jag som kommer köra med en vanlig växellåda och sådär. Ja, vi gör allt vi kan och hoppas det räcker.
Ja, men det kan räcka långt faktiskt. Det tror jag.
Ja.
Men gör du någonting med Volvo då? Eller bara service så att säga, eller gå igenom grejerna?
Ja, nej, det är bara service. Det är byta oljer och filter. Och, jag mappade bilen nu 2020, men jag får kolla så allting så bra ut.
Mm.
Bytt nytt grenrör och bytt turbo igen. Lite sådär, men annars är det bara underhåll av den.
Ja, för den var ju redo 2020 och då blev det ju ingenting, så då.
Ja, precis. Nej, den står redo i garaget.
Ja.
Vi får hoppas att det ger det. Vi får se vad som händer. Den håller ju i sig pandemin, så vi får hoppas att det släpper.
Fast de har ju gått ut och sagt med att de ska ju köra, man säger SM och GDS ska ju köra oavsett om det blir, ja, om de inte stänger ner helt då, men oavsett publik eller någonting så ska det köras.
Ja, men det är ju om man får komma in i Norge som är det problemet.
Ja, där kommer ju nästa grej. Men ja, vi får hoppas att de hinner släppa.
Ja,
på grejen.
Det kanske blir någon liknande variant som det var 2020. Det är två tävlingar i Sverige.
Ja, det kan ju bli en sån variant också. Men vet du, om man tänker målsättning, vad tänker du då inför GDS? Om det nu blir av allt det där då, såklart. Har du någon plan?
Ja, målet är ju alltid komma så högt som möjligt. Men stå på pallen har det varit jättekul att göra. Men det är väl att kvala in och att bilen håller.
Ja, precis.
Det är verkligen
ja.
Tufft motstånd är det ju. Så kvala in gör ju mycket med liksom.
Och kvala högt är ju en fördel.
Ja, det är verkligen. Men visst, stå på pallen någon tävling har ju varit riktigt roligt.
Ja.
Helst alla.
Ja, men man ska ju sikta högt. Sen får man ju se vad man har såklart.
Ja, eller.
Hur går arbetet med samarbetspartners? Sånt? Har du börjat med sånt?
Jo, det har jag väl gjort lite. Jag har väl ryckt lite i mina trådar. Jag har haft sådana samarbetspartner jag haft tidigare år. Och sett lite hur de ser på det och sådär. Och, de flesta är väl på och så. Lite nya har jag väl med fått. Sådär, så,
det är kul med tanke på... för det är att pandemin har ju stora ekonomiska minusar också, klart.
Ja.
Så det kan inte vara lätt att få med sig samarbetspartner.
Nej, det är det inte. De flesta sponsorerna jag har haft genom åren är ju oftast vänner till mig eller av något slag eller som stöttar en just för att ja, de tycker det är kul att man stöttar och kör. De berörde inte så mycket på det sättet.
Ja, men det är en väldigt tur man då.
Ja, det känns jättebra. Och var snälla vänner som stöttar en. Utan de har det aldrig gått.
Nej, precis. När vi pratar om det, teamet, hur kommer det se ut?
Det ser nog ut som det alltid gjort. Jag har min tjej då, Cassandra, hon är medieansvarig och sådär och gör mycket filmer och sådana grejer då. Och klipper ihop och även se till att det finns mat när vi är hungriga och sådana här bitar. Håller ihop helheten.
Ja, det är nog så viktigt det också.
Absolut. En hungrig Joakim Gran vill man inte ha att göra med, så det är jättebra.
Ja, det är bra.
Och sen har vi ju Henrik och Erik, de är mekaniker. Mm. Sen har vi Simon då, som alltid varit min spotter då. De har varit med sedan 2015, Simon då.
Så... Ja, det måste ju vara en fördel att ha en spotter som har varit med mycket.
Ja, verkligen. Och han kan ju min bil lika bra som mig, kan man säga. Han har ju varit med och byggt den då.
Ja, och framförallt din körstil så att han ser.
Ja.
Ja, vad du gör då.
Ja, en duktig spotter är det, och han är riktigt grym faktiskt. Jag tror aldrig han har berömt mig och sagt att jag har kört bra liksom. Han liksom är sådär, ser allting typ på en annan sätt liksom. Och om jag lägger en 90-runda så bara, ja men det var okej typ liksom. Men, ja.
Ja, kommer in så. Ja, men nu har jag gjort 100. Ja, jo, men okej då.
Ja, det kan ha gjort det här lite bättre kanske. Ja. Så han triggar en till verkligen att köra verkligen max. Jag tror att alla är med mig. Det är ingen annan som har sagt något. Så, det ser ut som att vi blir ett gött gäng.
Ja. Vi kan ju avrunda lite grann med... Jag brukar alltid säga så här, att man får tacka dem man vill tacka. Samarbetspartners, vänner, familj. Du kan väl avrunda med det, tycker jag.
Jag vill tacka framförallt mitt team då. Simon, Erik, Henke och Cassandra, min tjej då. Som hjälpt mig. Och sen även mina sponsorer. Tusen tack. Ni vet mycket även ni är. Ja. Det är väl det. Och givetvis vänner och familj som står ut med mig när jag håller på med detta.
Ja. Nej, men det tycker jag låter bra.
Ja.
Tack för samtalet. Det har varit intressant. Ja. Det har varit kul att höra din väg. Ja. Och vi hoppas väl på att få se betydligt längre väg också i framtiden.
Ja, det får vi hoppas. Kanske med snickchassien några år och så, men se hur det funkar.
Ja, det ska bli intressant att se. För då går det ändå från skåpet, om man säger så, till ett lätthanterligt. Men det kan ju bli en stor förändring också i och för sig då.
Ja, det kan bli en omställning, men alla jag pratat med som har kört S14 säger liksom att ja, det är så himla lätt kört och man lär sig bilen väldigt snabbt.
Mm.
Så jag hoppas för det.
Ja, det blir bra. Men vi önskar dig såklart lycka till i framtiden.
Ja,
så får vi...
Mycket.
Ja, höras igen, tycker jag.
Ja,
och kolla. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden, så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens sociala medier eller skicka ett mejl till oss på driftpodden@gmail.com. I dagens avsnitt har du hört Joakim Gran. Programledare var Henrik Andersson. Ljudpåläggning och slutmix, Robban Strandberg. Produktionsåret var då 2021.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.